Det låter som en flashback från vårvintern 2020. Coronaviruset sprids lavinartat i Kina och i EU vill man införa covid-tester för resenärer därifrån. Vad kan situationen i Kina få för konsekvenser? Om det är dagens Studio DN. Jag heter Evelyn Jones och med mig har jag DNs Kina-korrespondent Marianne Björklund på jullovsresa i Sverige från Peking.
Hej!
Hej! Kinas regering höll ju länge fast vid en nolltolerans mot covid med hårda nedstängningar och teststationer i varje gathörn. Men så plötsligt i slutet av november släppte man alla restriktioner. Och nu sprids alltså smittan lavinartat i landet där coronapandemin började. Och du har ju själv upplevt de hårda restriktionerna på plats i Peking. Och under de senaste åren har du tillbringat nästan 3 månader instängt på kinesiska coronahotell. Hur har det varit?
Ja, det har ju varit lite speciellt. Kina har ju haft i stort sett stängda gränser sedan coronan bröt ut. Bara de med uppehållstillstånd och arbetstillstånd har fått åka till Kina. Och kineser då, kinesiska medborgare. Men då har alla som anlänt till Kina tvingats sitta som längst var det 3 veckor i karantän. Och då är man ju helt inlåst på ett rum i statlig regi. Det kan vara hotellrum eller ett speciellt karantäncenter. Man får inte ta en nypa frisk luft. De ställer maten 3 gånger om dagen utanför dörren. Får man öppna dörren och sen stänger den snabbt. På ett ställe där jag satt så gick det ett larm om jag öppnade dörren vid andra tider. Så då visste de att det fick man inte, det var förbjudet. Och så kommer de och testar den regelbundet. Nej, men man blir väldigt instängd i en bubbla. Det värsta är att inte få ens en nypa frisk luft överhuvudtaget. Ja. Det är jättejobbigt.
Hur gör man liksom för att fördriva tiden då?
Ja, nej men man... Jag har ju kunnat jobba lite grann då. Jag har till och med spelat in podd, tror jag, när jag sitter i karantän. Sen har jag haft med mig massor med böcker. Läst böcker och tittat på serier. Men det blir ändå... Man förlorar lite känsla över tid och rum och blir lite konstig, seg i huvudet skulle jag säga. Jag har ju också försökt motionera och sådär.
Svårt kanske lite.
Det kan vara svårt, det var något rum som bara var 10 kvadrat. Kan ju gå där fram och tillbaka som en galning.
Men även när du inte har liksom varit på de här coronacentrerna så har det ju ändå inte varit särskilt öppet i Peking där du har bott. Vad är det för policy Kina har haft?
Ja, man har ju haft då nolltolerans, dynamisk nolltolerans som man kallat det, mot covid. Och det har ju inneburit att man har stängt ner så snart det har varit enstaka fall i en region eller en stad eller ett område. Och då har man satt dem i lockdown helt enkelt. Och man har ju försökt att upprätthålla det här genom att ha masstester och man har spårat befolkningen. Alla har varit tvungna att ha en app. Där det syns exakt var man har varit, när man har testat sig senast, hur många vaccin man har. Och den senaste tiden då nu i Peking innan de släppte, då var man tvungen att ha ett test som var högst 48 timmar gammalt. Som var negativt för att kunna gå in på affärer eller kontor eller var som helst. Annars kunde du inte röra dig i samhället.
Mm. Men och funkade det här? Fick de ingen smittan genom det här?
Det funkade ju bra i början. Efter det här utbrottet i Wuhan då för 3 år sedan. Då började man ju med den här strategin och det funkade väldigt bra skulle jag säga. Det var lägre smittspridning i Kina än i resten av världen. Och medan det var kaos i Italien och USA så kunde man ändå leva någorlunda normalt i Kina under långa perioder. Det var väl vissa ställen de stängde ner då, men då lyckades de hålla tillbaks smittan väldigt bra. Men sen, det var väl när det var den här delta-varianten, sen kom omikron och det spred sig mycket snabbare och mycket lättare. Och då kunde man inte riktigt hålla tillbaks
viruset. Så då hjälpte det inte liksom?
Nej, man försökte ju och då stängde man ner mer och mer. I Peking strax innan man släppte så var ju väldigt, väldigt dött. Mm. Då hade man ju stängt väldigt många bostadsområden och sådär. Alla restauranger var stängda, alla köpcenter var stängda och undervisningen var på distans i skolor och så.
Och vad var det som gjorde, för Kina höll ju fast vid sina hårda restriktioner ganska mycket längre än stora delar av världen. Vad var det som gjorde att de höll fast vid det här så länge?
Ja, men de tyckte nog att det fungerade. De hade ju väldigt låg smittspridning länge. Sen tror jag det var ett sätt att hålla kontroll på befolkningen. Det är ju ett väldigt stort land. Det är över 1 miljard människor som bor där. Så de var nog rädda vad som skulle hända om man släppte på det här viruset bara sådär.
Mm.
Det skulle ju kunna bli kaos såklart. Och länge så var ju budskapet från regimen att vi har vunnit kriget mot viruset. De tyckte att de hade gjort det jättebra. Men så kom ju den här omikron som då inte den här strategin funkade.
Mm. Men, och i många länder är det ju den höga vaccinationsgraden i befolkningen som gjorde att det blev möjligt att lätta på restriktioner. Hur ser det ut med vaccinationsgrad i Kina?
Ja, den är ju generellt ganska hög. Jag tror runt 90% av befolkningen är vaccinerade. Problemet är att den äldre delen av befolkningen är dåligt vaccinerad. Jag tror bara 40% av dem över 80 år har tagit 3 sprutor. Och det är de som är allra känsligast mot viruset.
Mm. Varför har det blivit så?
Ja, man gjorde ju tvärtom från hur vi gjorde. Man började med att vaccinera den arbetsföra befolkningen. Och äldre, till och med varnade man i vissa fall för att ja, men om du har diabetes eller lite hjärtproblem, då kanske inte det är så bra för dig att vaccinera. Det kanske blir för biverkningarna, kanske blir för tuffa. Så då var det många äldre som inte ville vaccinera sig. Sen har man ju tagit bort de varningarna, men då har det liksom bitit sig fast, tror jag, lite grann hos en del äldre i alla fall. Att de har känt att nej, men jag kanske inte behöver vaccinera. Men det har inte känts akut i och med att det länge var låg smittspridning.
Mm. Så 3 år nästan med en varierande men ofta hårda nedstängningar i Kina. Hur reagerar befolkningen på det här under så lång tid?
Ja, nej, men på slutet här så var ju många frustrerade, för då blev det ju mer och mer nedstängt också. Och det jag kommer ihåg många sa till mig är att det värsta är att jag kan ju inte planera någonting. För man vet ju aldrig när mitt lägenhetsområde kommer bli nedstängt eller när barnen inte kan gå i skolan längre. Eller jag kan inte resa dit och dit, för då kanske det är ett fall där och så blir jag fast där. Och folk var väldigt frustrerade, och när de stänger ner ett område i Kina, då det är ju hård nedstängning. Du får inte gå ut alls för det mesta. En kollega till mig som har hund, hon var ju jätteorolig hela tiden, för att hon kunde inte gå ut med hunden då om hennes område hamnade i lockdown. Och det gjorde det ju till sist. Så fick ju hunden kissa inomhus, och så fick hon be en granne komma med lite löv, för hunden vägrade ju bajsa inomhus.
Ja.
Så alla djurägare var väldigt oroliga för det här.
Ja, och det blev ändå protester också.
Ja, så blev det ju till sist protester. Folk var ju så trötta på det här, så det blev protester. Och då strax efter väldigt ovanliga landsomfattande protester, det hände ju nästan aldrig i Kina. Och strax efter det så släppte de på restriktionerna. Och det fanns säkert en plan att börja göra det ändå, skulle jag tro, eftersom de märkte att det gick inte att få stopp på viruset. Men jag tror att protesterna gjorde att det gick snabbare än vad det hade gjort annars.
Så då i november var det här, började Kina släppa på de här hårda restriktionerna. Och då började ju också smittan väldigt snabbt spridas bland befolkningen. Vad var det som hände? Hur märkte man det här i Kina?
Jo, men det märkte jag direkt. Bara några dagar efteråt så var det så många som var smittade. Jag hade aldrig tidigare hört eller känt någon i Peking som hade coronavirus. Inte någon som hade fått det där i alla fall. Plötsligt så hade nästan alla runt omkring mig testat positivt.
Mm.
De allra flesta hade ju milda symptom och sådär och var hemma. Men Peking blev faktiskt, det var väldigt dött innan de släppte på restriktionerna, blev ännu dödare. För jag tänkte, ja, nu öppnar restauranger, nu kommer de öppna affärer och sådär. Men då var ju de anställda sjuka.
Mm.
Och de som inte var sjuka, de var hemma för de var rädda att bli sjuka.
Och är situationen likadan, nu är du i Sverige i och för sig, men när, så länge du stannade i Peking, har det varit den situationen sen de släppte restriktionerna egentligen?
Nej, som jag förstått det har Peking nått lite av en peak och folk har börjat komma ut igen. De som har varit sjuka är ute nu och rör sig och det är människor på gatorna igen. Däremot så är det ganska kaosartat på en del sjukhus i Peking, att det är fortfarande många som blir sjuka och det är särskilt äldre då som blir allvarligt sjuka, så det är svårt att få plats. Det är sängar i korridorerna och det är brist på personal och personal blir också sjuk och sådär. Så det är ganska kaosartat där och på andra ställen i landet också.
Och är det här att det har blivit så här, är det att man har haft det så nedstängt och sen öppnar upp så snabbt, eller vad beror det på att det blev den här explosiva smittspridningen?
Ja, det skulle jag... Jag skulle tro att det är, eftersom de hade så lång tid så låg smittspridning, så har de ju ingen naturlig immunitet alls i befolkningen. Så de har inte varit utsatta på viruset på det sätt som vi har varit här i Sverige, som haft en väldigt liberal politik då. Mm. Och sen är det väl det här, det finns en viss tveksamhet kring de kinesiska vaccinen, att de inte är lika effektiva som vaccinen i väst. Och sen har de inte vaccinerat sig lika mycket som vi har gjort. De har inte erbjudit en fjärde spruta ännu till någon i befolkningen. De har bara hunnit till spruta 3 och väldigt många har bara tagit 2.
Just det. Även om om sjukdomen nu sprids då snabbt, så får ju världshälsoorganisationerna kritiserat Kina för att de ändå underskattar antalet dödsfall i covid-19 enligt världshälsoorganisationerna. Och varnar för att den officiella kinesiska statistiken inte faktiskt visar de effekterna som finns av det här utbrottet. Är det så att Kina mörkar?
Ja, det är svårt att... Mörka kanske är fel att säga, men de har ju slutat att gå ut med dagliga antalet smittade. De har ju slutat med de här masstesterna och de har börjat med självtester, det hade de inte förut. Så många som testar positivt, de syns väl aldrig i statistiken. Och sen har de ju en... väldigt snäv definition på de som dör i covid. Det är bara sådana som har andningsproblem eller lunginflammation som klassas som döda i covid. Och nej, men det är väl, alltså nu, jag tror den officiella siffran är 5200 döda i covid under hela pandemin. Och det är väl ingen som tror att det stämmer. Det är ju säkert väldigt, väldigt, väldigt många fler.
Och nu då kommer reaktionerna från omvärlden på det här utbrottet. Och EU rekommenderade det här nyligen länder i unionen att införa covid-tester för resenärer från Kina. Sverige har nu infört att man vill ha negativa covid-tester för resenärer från Kina till Sverige. Vad är det EU-länderna är rädda för här?
Ja, det är en bra fråga eftersom det redan finns smittspridning i Europa och i Sverige. Men det jag har hört är att man vill undersöka om det kommer nya varianter av viruset. Kina är ju så stort land och när det sprids i så stor befolkning så kan viruset mutera. Så de vill väl ha koll på om det kommer in någon ny typ av variant av det här viruset som vi kanske måste göra någonting åt för att hantera.
Mm. Men det vi ser nu är inte liksom en omstart våren 2020 igen?
Det vet jag inte. Nej, men det tror jag inte, i och med att i Europa och Sverige så är ju befolkningen väl vaccinerad och väldigt många har ju haft viruset, vilket ju också ger ett skydd om man skulle få det igen.
Och stämningen i Kina bara nu framåt, vad tänker folk? Nu har de släppt restriktionerna, smittan skenar, men vad har folk liksom för framtidsutsikt?
Ja, men jag tror att många ändå är glada att de får ett friare liv. Det har ju varit jobbigt att behöva testa sig varje dag ibland har man ju tvingats testa sig. Och alltid vara orolig för att hamna i karantän, för att inte få gå ut och... Om man säger medelklassen då i Kina, de är ju vana vid att resa utomlands och sådär, och det har de inte kunnat göra på 3 år. Så det såg någons uppgift att bokningarna på resor utomlands hade gått upp 300% nu. Så de är nog i startpålarna och börjar leva livet igen.
Ja, folk är sugna på ett liv utanför hemmet. Mm. Tack så jättemycket Marianne Björklund för att du var med och berättade om covid-situationen i Kina 3 år efter att pandemin började just där.
Tack.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar, så missar du inga avsnitt. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakai, ljudtekniker Madeleine Longo, ansvarig utgivare Peter Wolodarski och jag heter Evelyn Jones.